Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu närmar det sig, hörni, Holy Craps Retreat.
Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade, för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal, där jag sitter nu.
Ja, och det är inte vilken plats som helst, utan den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut.
Ja.
Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla fina möten. Och
Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden, och det kommer vara varma poolbad, och det kommer vara som en ljuv dröm.
Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak, så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen. Och varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela
ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så,
man känner energin när man...
Ja, jag vet. Life force is flowing. Okej, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är 4 dagar av ljuv Portugal, luft och magi. Och sen 2 veckor senare, den 12 september till 15 september, så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår 3:e omgång där. Och där har ni säkert sett och hört.
Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem.
Ja.
Alltså där, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången.
Mm. Så in och spana in på holycrapco.com för att läsa mer om de här 2 fantastiska retreatsen, så ses vi i sommar!
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap Podcast med mig Amanda.
Och mig Matilda.
Det här är en podd där vi utforskar olika ämnen inom holistisk hälsa, självutveckling och
spiritualitet. Och den här veckan så har vi med oss en fantastisk gäst, Elisabeth Schönbeck, som är beteendevetare, småbarnspedagog och författare av boken Äldst, yngst och mittemellan.
Ja, och det här har varit ett område som vi har varit intresserade av väldigt länge och velat ha in här i podden, för att vart man befinner sig i syskonskaran kommer att påverka dig kanske genom hela livet. Och genom att bli medveten om vart man befinner sig i syskonskaran, hur många år det är mellan syskonen, också så här könet på dina syskon, allting påverkar.
Verkligen, och vi sitter ju här, jag, Matilda är lilla syster, Amanda är stora syster, och vi har ju väldigt olika uppfattning om vår barndom, om våra syskon och väldigt olika relation, samt som allting är en spegel, vilket är ju alltid spännande. Så vi kommer delvis att få höra lite om den typen av dynamik, men vi kommer egentligen att gå igenom hur det är att vara äldsta syskon, mellansyskon, yngsta syskon, och hur det är att vara födda väldigt tätt och lite mer längre isär. Och allting kommer man kommer egentligen, du kommer känna igen dig, även om du är ensam barn kommer det här vara ett jättespännande avsnitt för dig.
Precis, och jag tänker många som lyssnar kanske är i vår ålder, kanske födda sent 80-tal eller 90-tal, och det var en regel som infördes under just slutet av 80-90-talet som faktiskt gjorde att det ser ut som det gör idag, där man har syskon som är födda väldigt tätt i tiden. Och det här kommer Elisabeth prata om, vad det innebär och hur det kan se ut för oss.
Kanske är det därför vi har prestationsproblematik. Mm. Ja. Vi kommer gå in på allt det här och Elisabeth är också otroligt härlig, bjussig, rolig att lyssna på. Vi satt och fnissade oss igenom hela avsnittet och verkligen njöt. Och vi tror att det här kommer bli ett sånt avsnitt som alla kommer vilja lyssna på.
Men alla kan relatera till något sätt. Vare sig man har syskon eller inte, vi pratar mycket om ensam barn, funktionellt. Ensam barn finns det också om det är så att man har många år mellan sina syskon. Ja, men det är en hel värld. Det här är ett avsnitt för varenda en.
Så vi bjuder in Elisabeth till samtalet. Varmt välkommen Elisabeth till Holy Crap Podcast.
Tack så mycket.
Välkommen. Det här är ett ämne som vi har velat prata om väldigt länge, nämligen ens position i syskonskaran och hur det påverkar en själv. För att det påverkar ju, har vi förstått, hela ens livsuppfattning, livet i stort. Och du har ju också skrivit boken Äldst, yngst eller mittemellan, som är en av de främsta böckerna inom just det här ämnet.
Och vår första fråga till dig är en ganska stor fråga kanske, men hur mycket påverkar då vår plats i syskonskaran våra liv?
Jag tycker ju att den påverkar enormt mycket, och det har visat sig att om du är då först född, dit räknar amerikanerna både äldst och enda. Alla andra är senare födda. Och det har visat sig att yrkesval. Vi har ju till exempel inom hela vår politik. De är ju äldst eller enda allihopa utom längst ut på vänstersidan. Åsa Romson, Miljöpartiet, hon var ju lilla syster. Men Kristersson, Ebba Busch Thor, alla de gamla, Anna Lind, Mona Sahlin, you name it. Allihopa är äldst. Jimmy Åkesson är enda barn. Så är det bara. Och Bill Clinton, Obama, enda barn. Hillary Clinton, stora syster till bröder. Och sen väldigt många av dem som är med i Idol är tvärtom. De är ofta småsyskon som är mer kreativa och så vidare. Så att jag tycker det stämmer väldigt bra på yrkesval. Sen stämmer det på partnerval. Och det tror jag sker helt omedvetet. Det är ingen som har tänkt på att det är så. Men om man som jag är stora syster till två bröder, då är jag ju van att ta hand om små bröder. Och då brukar sådana som jag gifta sig med en lillebror, det har jag också gjort. Och min man, han är lillebror till en syster. Så han är van att lyda eller protestera mot vad stora syster gör och säger.
Det här är så intressant för att jag har haft två långa förhållanden och båda har varit med killar, småbröder till stora systrar.
Okej, och det är du som är, har
och
två...
jag är då Amanda som är äldst stora syster med en lilla syster och en lillebror.
Ja, nej, men det är ganska typiskt. Sen så när det inte blir så, då talar man om rangkonflikt och könskonflikt. Alltså detta ämnet är stort kan jag säga. Och rangkonflikt kan det bli, nu säger inte jag att det alltid blir så, men det kan bli det om två stora syskon gifter sig med varann. För då är ju båda vana hela sin uppväxt att mamma ber dig gå handla, för småsyskonen klarar inte det. Och om båda är så, då blir det ju lite jobbigt om båda ska börja bestämma och tycka att jag gör det bäst, du ska låta bli.
Men nu pratar du om mina föräldrar. Mamma, du som alltid lyssnar på podden, det här är spännande, eller hur?
Ja. Och är de stora syskon?
Två stora syskon som har gift sig. Och jag har
det
också
har jag
bara...
också. Mina föräldrar är också två stora syskon.
Nej, men
är
de det?
Ja, och ja, festligt, ja. Kan också bli mellan föräldrar och barn. Min favorit, en amerikan, Salloway, har skrivit en jättetjock bok om detta och gått tillbaka till franska revolutionen och sett att där kunde far döda son. Om den ena var storebror, spelar ingen roll vilken, och den andra lillebror, för de hade så olika politisk uppfattning. Det visar sig också att det är så. Äldst och enda är oftare mer konservativa, röstar oftare mer konservativt. Även religiöst är de mer konservativa. Men småsyskonen är de mest radikala. Och där såg också Salloway, han gjorde en stor undersökning i USA. Det var en våldsam politisk demonstration. Och de allra värsta hamnade i polisbussen, åkte till polisstationen, och det var bara småsyskon. Det är de som ska förändra världen, ändra alltihopa.
Här inte... har vi också min familj igen. Gud vad det stämmer överens.
Ja, gud, det här är så roligt.
Och så kan man dra nytta av det här med rangkonflikt. Vi hade till exempel en rysk barnhemspojk hos oss i några somrar. Och han var storebror till bröder. Det blev alltså konflikt med min äldsta son. Det var två storebröder. Vår yngste son, det gick bättre för han var ju van att ha en storebror. Så där ser man om man ska adoptera barn eller hur man nu ska göra. Och även om man ska skaffa en ny partner och säger, ska vi gå hem till dig eller mig eller var en för sig? Då tycker jag istället att man skulle fråga, vad har du för barn hemma? För tänk om båda två har en 15-årig duktig stora syster och så flyttar de ihop. Vem ska ge upp sin identitet?
Just det.
Något att tänka
Gud,
på.
Intressant.
Gud vad intressant. Men jag undrar så här, nu börjar jag direkt tänka på mina gamla olika relationer jag haft. Och jag har ju ofta dragits antingen storbröder, absolut, eller då ensambarn.
Ja.
Det varit många ensambarns män i mitt liv.
Ja.
Och jag är ju då lilla syster. Ja. Är det för att ensambarn och stora syskon har lite samma energi?
Ja, de kan vara för lika ibland. Och då har du antagligen haft en ensambarns pojke som har varit van och tagit ansvar. Och då tar han ansvar för dig som är lilla syster. För det, alltså detta, nu ska jag försöka förklara det här med ensambarn är inte lika allihop. Men om vi gör en skala och så sätter vi babyensambarn här nere och vuxenensambarn här. Så har du hela skalan i mitten här också, olika. Men vad de alla har gemensamt, det är de har mer gemensamt med varann än med något annat barn som har syskon. Men om vi då tar babyensambarnet så tror jag inte det är sådana du har träffat. För att de blir uppfostrade att vara bebisar hela sitt liv. Och mamma och pappa springer ut som två lakejer till sin 40-åriga dotter vid busshållplatsen för hon glömde väskan. Ja, mamma och pappa skulle ha bebis. Så kan hon bli. Och därför tror jag inte dina killar var sådana. För då hade det varit jobbigt för dig. Och sen har vi motsatsen. Det är vuxenensambarn. Och det är skrämmande när man hör. Jag har ju haft väldigt mycket lektioner bland blivande småbarnspedagog som jag själv är. Och det är oftast förskollärare som ska lära sig ta hand om de här småbarnen 0-3 år. De lämnar vi ju inte bort för. Och då var det en flicka som berättade att hon var väl kanske 2-3 år när pappa försvann. Och jag kommer inte ihåg hur han försvann, men hon såg väl inte honom så ofta. Hon och mamma gick och köpte en fralla varje lördag och söndag i bageriet och dela. Hon sa hon hade icke ätit överdelen på en fralla från hon var över 20 år. För som 2-3 år kände hon på sig att lilla bebisen mamma får välja först. Och lilla bebisen mamma valde först. Mm.
Ja, att man tar för mig och blir en vuxen redan som ett barn.
Ja, och det kan drabba just enda barn som i det fallet. Sen kan det ju bli också äldsta barn. Om man har bebisföräldrar och är äldst i syskonskaran. Ja, vem ska ta ansvar? Det får ju bli äldsta barnet då.
Nej, men det här är så intressant. Jag tänker att många som lyssnar på podden är ju födda på 90-talet, en stor del av våra lyssnare. Och ofta har man väldigt tätt mellan sig och sina syskon. Men kan du inte lite berätta varför ser det ut så här och hur har det påverkat vår generation?
Ja, det är ju förhållandevis nytt. Jag vet inte riktigt när det infördes. Men mina söner är födda på 80-talet. Och jag tror det börjar komma redan då. Jag visste inte någonting om de här pengarna. Men då fick man höra, jag födde barn ganska sent. Jag var över 30 och då skrämdes de att man skulle få mongolida barn. Det heter ju Down syndrom idag. Så därför skaffade jag mina barn ganska tätt. Så jag har lite drygt 2 år. Men jag tycker det är för tätt. Men det var för att jag var rädd för att jag var så gammal. Men varför man har infört det här, det är ju för att få ut kvinnan på arbetsmarknaden så fort som möjligt. Och det är det jag är lite irriterad av, därför att de har ingen aning om, inga kunskaper om vad det blir av det hela. Och sen dess så hör man ju folk som säger vi skaffar dem tätt för att ha det där jobbiga gjort. Är det så hemskt att skaffa barn så tycker jag inte man ska skaffa dem. Men också för att de skulle få pengarna. Och det tycker jag är hemskt. Men jag har ju fått lära mig jättemycket under åren vad man kan göra. Om det nu är så att man har ett barn och råkar bli gravid och inte vill göra abort. Vad ska man tänka på då? Jo, då sätter man äldsta barnet på skötbordet. Och så lägger man upp bebisen. Och så håller man som danskarna säger fackligt möte med äldsta barnet. Han får inte känna sig nedskuffad. Och han kommer, jag lovar, att gå frivilligt ner i god tid före konfirmationen. Det behöver man inte vara rädd för. Så att det är viktigt att tänka på de sakerna. Och det var faktiskt en elev till mig också på den här utbildningen som berättade att hennes svägerska gjorde som hon tyckte helt fel. Och det höll jag med om. Nu ska ju folk ha egen tid, gud bevars. Så när hon skulle amma den här lilla bebisen och den andra flickan var inte alls stor. Då fick den stora flickan försvinna in på sitt rum. Mamma ville ha egen tid med bebisen. Och självklart blev det en reaktion, tror jag det. Eftersom det viktiga för oss alla är att få överleva. Och hur gör vi det? Genom att bli älskade och uppmärksammade. Så hon kände sig förvisad. Och kom ut och drog mamma i håret och välte vaser. Och hela släkten sa att hon var elak. Elak? Hon kämpade för att överleva. Och den mamman skulle gjort, det är att hon skulle sagt till den stora flickan först. Kan inte du och sätta oss här och läsa ur din favoritbok lite? Och så tar vi en filt över oss för det är så kallt nu. Ja, kommer hon att säga då. Och sen säger man, och så kan väl lilla syster vara med här samtidigt. Och så är alla problem lösta.
Åh, jag blev helt rörd.
Ja.
Hur känner du som stora syster till då en sån liten? Blir inte du, känner du att det här känns det i dig? Känns det i ditt inre barn?
Du kanske inte kommer ihåg hur det var.
Nej, jag kommer ju inte ihåg hur det var. Men jag vet att mamma, hon var väldigt liksom involverad. Även om vi är väldigt tätt. Liksom, vi är födda 90, 92, 93. Så det är ju verkligen liksom pseudo-tvillingar, ja, alla tre. Ja. Men det jag vet att hon var ju väldigt liksom inkluderande. Hon var ju hemma 6 år med oss alla tre och så. Men sen har det väl fortfarande satt spår i att jag var liksom äldst och jag fick en syster när jag var 19-20 månader tror jag var. Så det är ju klart att jag fick då liksom kanske växa upp och bli den liksom så här duktiga stora systern som hjälpte till att ta hand om mina småsyskon. Och jag tänker att så här, vare sig man vill eller inte som förälder så sätter ju det sig sina spår vart man har varit i syskonskaran.
Ja, och jag brukar säga på föredragen, för att man ska förstå hur det känns för ett barn som har varit nummer ett och i allas ögon då, favoriten i hela släkten, och helt plötsligt har man inte tid med det barnet för det kommer ett nytt barn. Då brukar jag säga att om det är kvinnor som lyssnar på mig, hur tror ni skulle känna när ni kommer hem från den här föreläsningen och så säger er man att det ska flytta in en ny här nu, men eftersom du är så van här hemma kan väl du ta ett rum där längre bort så får den här lilla nya flytta in till mig.
Så är det ju verkligen, det är ju helt översättningsbart.
Ja, och jag kan säga ett exempel där det inte var så tätt men där föräldrarna uppträdde helt fel i alla fall. Det var Ingmar Bergman. Ni är väl, även om ni är unga så vet ni vem han var.
Absolut.
Och han har skrivit en bok som heter Laterna Magica. Och den skrev han när han var i 70-årsåldern, tror jag. Och han beskriver ändå det här traumat från när han var liten. Han har en äldre bror, 4 år äldre, och så kom Ingmar. Och Ingmar låg i mammas säng varje natt, ända till 4 år senare när det kom en syster. Då åkte han ut över en natt. Och alltså, så kan man ju inte göra.
Nej.
Och då, som han skriver i boken, han sket på golvet, han grät och skrek och alla bara sa att han var besvärlig. Men sen en lite rolig sak i det hela, det var att storebror var ju också lite svartsjuk då. För nu blev han ju åsidosatt, detroniserad heter det, nedknuffad från tronen en gång till som äldst. Och då bestämde han att den här lilla feta, äckliga grisen kallar de henne, hon skulle dö. Hon skulle dödas. Och lillebror skulle sköta det hela, alltså Ingmar. Men han gjorde fel. Han tryckte fel, så hon dog aldrig.
Men Matilda, det här låter ju precis
nej, men
som
mina bröder vill ju döda mig när jag var barn.
Jaha.
Vi är ju då 2 år emellan, så jag är född 90 och sen har vi 88 och 86. Och jag upplever det verkligen som att jag var... Ja, men jag, de hatade mig. Och jag berättade precis för Amanda. Jag tänkte att jag kan berätta det här också för er lyssnare. Det var vi... När vi skulle åka på, till exempel hälsa på farmor och farfar och åka på släckkalas och sådär, så kom vi med bilen och då hoppade mina föräldrar ut, för de tänkte att om vi går ut så kommer väl barnen till slut. De sitter väl inte här. Nej, men då satt jag i mitten och så satt mina 2 elaka bröder på varsin sida. Och sen så fort mina föräldrar hoppade ur, då började liksom misshandel, tortyren. Så då satt jag fast, jag kom ju ingenstans. Så började de, du vet, göra 1000 nålar, kittla mig, slå mig, samtidigt som de skrattade liksom ihjäl sig då, för att de 2 var ju ett team mot den här. Och jag grät och skrek och ingen hörde mig, mina föräldrar hade gått ur bilen. Och du vet, det här är sånt trauma, jag känner i hela kroppen. Jag minns paniken och jag har ju nästan inga minnen från min barndom, så det här var ju verkligen en...
Men det kommer du ihåg.
Jag kommer ihåg utfrysningen som skedde på daglig basis, där mina bröder gick ihop mot den här lilla jävla liksom, skitungen som de ville eliminera ur livet.
Ja. Men du, var det så att dina föräldrar kanske längtade efter en liten söt flicka, och så kom du och så fick du allt detta då? Uppmärksamheten kanske?
Jag tror kanske att de tyckte att det var lite kul att få en tjej efter 2 söner.
Ja. Mm.
Och så blev det automatiskt, eftersom att jag var så utfryst av mina bröder, så blev det att jag gaddade ihop med min mamma.
Ja.
Och då blev det ju väl kanske ännu värre, tänker jag.
Ja, då blir det ju ännu värre, mamma. Precis.
Ja.
Ja.
Så, så är det.
Och vi har ju precis tvärtom. Vi är ju 2 stora systrar som sen, eller vi är 2 systrar som sen fick en liten lillebror.
Ja.
Som också mamma tog i sitt försvar när de 2 systrarna höll på att reta och trakassera den här stackars lilla... lillebror. Och jag vet att när han var 8 år så berättade min morfar att han har suttit i bilen tillsammans med min lillebror Lukas. Och sen har han frågat Lukas, hur mår du? För att han har suttit och sett ganska dyster ut i baksätet. Och han var väl kanske 7-8 år. Och då sa han, nej, jag har haft det tufft hela mitt liv. För att han tyckte att vi, hans stora syster, var så hemska.
Ja, det är inte lätt för någon. Men det finns ju olika förklaringar för olika positioner där.
Mm. Vi kanske ska gå in på det lite. Ska vi prata lite om hur det är då att vara stora syskon, mellansyskon och lilla syskon?
Ja, det kan vi göra.
Och, ja, så känner alla igen sig i någon position.
Precis. Och så vill jag bara säga först att det är några saker som är jätteviktiga att titta på. Det är framförallt åldersskillnaden. För det kan vara 3 syskon som är 3 enda barn.
Just det.
Om du är väldigt många år emellan, då är det inte äldst, mellan och yngst, utan då är det 3 enda barn.
Och vad är den åldersskillnaden?
Ja, jag har sänkt den till nästan 5 år. Att det kan börja märkas. Sen kan ju det vara lite olika familjer. Men det är väldigt viktigt att se på det. För jag hade en pojke en gång som kom fram och sa, det där som du säger om småbröder, det stämmer verkligen inte in på mig. Nähä, och då vet jag precis vad jag ska fråga. Då frågar jag, hur många år har du då till ditt äldre syskon? Ja, då var det ju 8 år. Ja, men då är du ju inte lillebror. Då är du ju, som heter då, funktionellt, får man lägga till, enda barn. Alltså fungera som enda barn.
Mm.
Därför är åldersskillnaden, om man intervjuar folk och vänner, och så jätteviktigt att titta på vad de verkligen är. Många, när de kommer till mig, de vet inte riktigt var de står i syskonskaran. På så vis. Och så var det med Margot Wallström, om ni kommer ihåg henne. Jag satt i ett tv-program med Malou von Sivers, och så säger Malou, nu ska jag snart träffa Margot Wallström, och då ska vi höra var hon står i syskonskaran. Ja, det vet jag, säger jag då. Så säger jag att hon är stora syster. Då sitter hon och gör så här, för att hon har 2 äldre bröder.
Hon skakar på huvudet alltså.
Ja, hon tyckte inte alls att hon var stora syster. Hon hade 2 äldre bröder som var mycket, mycket äldre. Och sen gick det många, många år, och så kommer hon och sen syster. Så hon är ju stora. Man kan vara 2 grupper i familjen.
Vad tror ni, Margot Wallström? Är hon ensambarn eller är hon äldst eller yngst eller mitt emellan?
Jag vet vad hon är.
Du vet vad hon är?
Ja.
Vad är hon då?
Hon är som alla de andra ministrarna, äldsta barn.
Ja, intressant.
Funktionellt. Men hon har syskon, Margot Wallström. Så hon tror kanske själv att hon är mellanbarn. Mm. Men de syskon är en egen grupp här uppe. Och sen kommer hon som är stora syster till en lilla syster.
Mm. Vad intressant. Vad mycket du visste om Margot Wallström. Då ska jag fråga henne om det stämmer, om hon känner igen sig i den positionen i syskonskaran.
Det där är ju bra att ha med sig då, när man pratar om olika...
Mm. Ja, men om vi tar en typisk äldst så är det ju så, alltid undantag förstås, men så är det ju så att det är den som är duktig och hjälper till. Och när de får ett syskon så säger mamma och pappa, åh du är jättestor nu. Och för att då få behålla uppmärksamheten så blir man ju ännu duktigare.
Mm.
För att konkurrera ut den här lilla bebisen. Och det gör att väldigt många stora syskon faktiskt är duktiga. De kanske inte är lyckliga. Men de är duktiga, de tar ansvar. Och under de 20-25 år som jag har hållit på med detta, när det ringer något företag och de ska be mig komma alla föredrag. Ja, har det varit 2 gånger kanske på 25 år som det har varit ett småsyskon. Sen säger jag inte att de är sämre, men det är inte de som gör detta. Utan i så fall, oj, skulle jag göra det? Alltså lite så. Så stora syskonen tar det här ansvaret, vilket är väldigt jobbigt för dem. Har ni sett filmen Masjävlar?
Nej, faktiskt inte, men jag vet ju om vilken film det är.
Ja, alltså den filmen skulle man kunna se i studiesyfte. 3 systrar från Dalarna. Äldst stannar naturligtvis hemma närmast gården, mamma och pappa. Lilla syster drar till Stockholm bara med data som inte stora systrarna vet vad det är. Alltså hon gör något nytt, det gör ofta småsyskon. Siktar mot framtiden, medan äldsta ska bevara. Mellansystern, hon vet inte vilket ben hon ska stå på, men hon flyttar ända till Falun. Och så slutar det med att, eller filmen börjar med att man frågar lilla syster när hon ska upp till pappa. Ska ni ha fest för han fyller 70? Nej, och så sätter vi bara tårta. Hon har väl ingen aning om det. Hennes stora syster har på minst ett halvår organiserat det här kalaset. Och så kommer småsyskonen bara där. Och i alla fall, stora syster blir väl lite ledsen när hon inte får så mycket kredit för allt hon har gjort. Inte från pappa heller faktiskt. Och då säger de andra systrarna till henne, vad är det med dig? Vi har inte bett dig göra det här. Nej.
Men vem skulle annars göra det?
Men vem skulle annars göra det? Och detta är så typiskt dilemma. Och det berättar jag ofta om för att man ska faktiskt förstå den här stora systern. För det första att hon behöver lite kredit. Och sen att hon kanske inte alls hade lust att stå på scenen en gång till som hon tror. Och vad hon har lust att bara visa sig själv. Nej, hon blev ju tvungen. Och samtidigt som jag skrev min bok, den kom väl ut 2008- så var jag i kontakt med en läkare i Malmö. Och stora syster dör nämligen i slutet på filmen i hjärtinfarkt. Mm. Och då berättade den här läkaren att stora syskon dör oftare i hjärtinfarkt. Eller får problem med hjärtat än de andra.
Vad intressant. De har förtryckt sina känslor.
För de tar så mycket mer ansvar. Mm. Men då ska jag bara tillägga där, även om vi talar om stora syskon nu, att... Då brukar jag skoja och säga att men stora syskon kan leva längre. Jag kan leva längre än mina småsyskon. Därför småsyskonen lever så mycket mer farligt. Mm.
Just det.
Det är sant.
Men så är det för stora syskon. Och de har faktiskt gjort IFA, hur heter det, Uppsala. Institutet för utbildning och arbetsmarknad. De hade en amerikanska på besök, jag tror det var därför, för amerikanerna är jätteproffs på det här ämnet, vilket vi ju inte är i Sverige. Och då gjorde de en undersökning som jag har en papper på, eller en utskrift på, som heter Stora syskon blir chefer. Och det blir de ju. Men de har också tittat på föräldrarna, behandlar ju inte barnen likadant, de har sett att småsyskonen behöver inte alls sitta och göra läxor lika länge. Småsyskonen får sitta framför datorn mycket mer och så vidare. Och här har de också tittat på vad de olika väljer för yrken. Och det behöver ju inte vara så att man blir chef för Volvo. Man kan vara chef i vad heter det, där man staplar varorna i lagutrymmet. Ja. Förstår ni? Men man är ändå chef och bestämmer lite över de andra. Och så är det ofta med stora syskon. Och vad gör småsyskonen då? Då hade de tittat där i Uppsala på vilka jobb de har. Och då är det lite mer kreativa, konstnärliga jobb. Fotograf, dekoratör, underhållare, musiker. Och sen stod det som jag retade min man, som är lillebror. Det stod cirkusartist. Det är inte så många storebröder som är det.
Min storebror som cirkusartist.
Och man kan ju se på dem. Man kan faktiskt se på dem.
För
titta på Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt till exempel. De är ju välklippta och prydliga. Och så tar vi då Thomas Di Leva på andra sidan. Och då säger jag bara så, han är ju senare född. Då säger jag bara så att det är faktiskt så att storebröder har inte lika ofta lång förutbildning. Eller hur? Titta bara på stan, får ni se.
Åh, gud, det här är så kul! Det är så intressant.
Okay, jag får nästan så här, stora syskon, det känns som att de överlag är lite seriösare än småsyskon. Ja.
Ja. Ja, och där är en rolig grej. Och det är att jag driver lite med mig själv när jag håller föredrag. Det är lättare då för de andra att ta in det. Och då säger jag så här, är jag på fest så är det skitkul att vara med småsyskon.
Vad är du då? Stora syskon.
Stora syster. Men att vara på fest, för de släpper loss lite mer, de är inte så stela och ordentliga. Men klart att det kan ju komma fram dragen ändå när småsyskonen säger, ska vi öppna vinare till? För då är det ju många av oss tråkiga stora syskon som säger, tack du, det är en dag imorgon också. Plikten framför allt.
Vad säger vi nu om vår... Nej, du har varit ganska vild som
jag har varit ganska vild. Men jag har ju alltid varit den som tänker lite så på morgondagen och så kanske också.
Det har jag absolut inte gjort.
Ja. Kan jag säga. Det gör jag nog.
Tänker fortfarande inte så mycket på morgondagen.
Nej. Ja, då var det, ska vi ta mellanbarnet då?
De stackars mellanbarn.
Ja, nej, det är inte alltid så synd om dem som man kan tro. När man tittar på Carl Philip som har Victoria och Madeleine, han har ju en egen identitet. Det är familjens enda son och enda bror. Så jag tror inte att han blir så isidosatt på samma sätt som om han hade haft bara bröder. Så att där kan man ju få sin egen identitet lite grann. Om det inte är samma kön. Så könsskillnaden spelar ju stor roll också.
Just det.
Så att det behöver inte alltid vara synd om dem. Men det kan vara det. Därför att, säg att det är tre flickor, så är det ju ganska naturligt att den äldsta blir mamma och pappas stora duktiga flicka. Det är hennes identitet. Den lilla blir mamma och pappas lilla söta flicka. Och så har vi henne i mitten. Vad är hon då?
Lite identitetslös.
Ja. Och jag samarbetade med en psykiater i många år, den danska psykiatern Olof Martensen Larsson, som skrev den första boken på danska. Och han jobbade 30 år som psykiater och han sa att hon var överrepresenterad. Alla mellanflickor behöver inte bli det, men hon var överrepresenterad bland kvinnliga alkoholister. Hon saknar identitet. Också ett råd till föräldrar hur de ska uppfostra sina barn. Tänk på att ge henne en uppgift, en identitet i familjen. Jätteviktigt. Men sen så kan det ju gå precis tvärtom också. Hon kanske är så stark där i mitten så hon slår sig ut från de andra systrarna. Och Carolina Klyft var en sån mellanflicka bland systrar. Och Carl Philips Sofia. Hon tatuerade sig. Hon var med Paradise Hotel. Hon väckte ut sig. Hon gjorde allt för att synas. Men nu syns hon ju i alla fall mer än sina systrar.
Ja, det är en sak som är säker.
Det är så roligt när du berättar, helt underbart.
Ja.
Ja, och så har vi de där småsyskonen då. Som ofta, och det tycker jag är dumt av föräldrarna, blir mammas bebis. Om mamma nu har behov av att ha kvar sin lilla bebis, så är det den personen som blir drabbad. Som är mammas bebis. Ja, hela tiden ibland, så de bor kvar hemma. Och det är ju mysigt på ett sätt för dem, men det är inte så lätt när de flyttar hemifrån om de har blivit uppfostrade och var en bebis. Och de slipper ju alla uppgifter, det tar ju stora syskonen. Och de är väldigt roliga, som jag sa. Det är klassens clown. Och kreativa. Och man kan ha väldigt roligt ihop med dem. Men de har ju roligare på alla sätt och vis. För statistiskt sett så röker de mer, de knarkar mer och dricker mer. Alltså de har väldigt roligt, kan man säga.
Det är också lite flyktbeteenden, men...
Jo, men de är väldigt roliga och kreativa. Och det roliga är att se när min bok kom ut då på forum. Då var det ju äldst och enda som satt och gneta och peta där i texterna. Ja, och sen så skulle jag ha ett bokomslag och då var det en helt annan avdelning. Och där var de flesta småsyskon, eller senare födda. För det var ju de som var lite kreativa, konstnärliga.
Och det är de som kan släppa lite ansvar och bara gå in i glädje, skapa glädje och liksom lägga den här stora liksom rocken åt sidan.
Ja,
men då får jag fråga, för jag har i hela mitt familjeled så har vi alla mellanbarn är jätteroliga. Min bror och min moster och min farbror, de är väldigt skoja. De är liksom så där lejonaktiga. Ja. Och det tänker jag att de kanske gör då för att få upp, de måste ju få uppmärksamhet någonstans ifrån.
Ja, det kan det vara. Samtidigt är de ju senare födda, så de tillhör den här lite roligare, inte så ansvarstagande, tråkiga typen. De tillhör ju den halvan.
Just det, så de är ju småsyskon till en stora syskon. Ja. Mm.
Sen vad de är också mellanbarn, det är ofta att de är diplomater. För att de har ju varit vana sedan de var små att lyssna där och ibland medla. Mm. Så att de är ganska lätta i umgänget. Därför att de är inte kanske så skrikiga, gapiga och befallande som stora syskon kan ju vara jobbiga. Men det kan ju också det bortskämda småsyskonet vara. Men här står de lite mitt emellan. Så de är ofta väldigt diplomatiska och vana att få byta hela tiden roll. Därför tror jag idag när vi skiftar så hemskt allting och på arbetsplatsen ska allting omorganiseras. Jag tror att det är de som har lättast där. Stora syskon har inte lätt. Oj nej, nu får vi inte ändra för mycket här, då hänger inte jag med. Så att det är fördelar och nackdelar med
alla. Ja, nej, men verkligen, så det är helt underbart att bara höra sättet det beskrivs på. För att det här, jag tror att så många kan känna igen sig i de här beskrivningarna. Och jag tänker om vi går in på de här pseudotvillingarna, för jag tänker många i vår generation som drabbas av det här, var det barntillägg eller flerbarnstillägget där man skulle liksom skaffa barn innan ens eget barn var, är det 18 månader eller någonting?
Ja. Ja, jag vet inte om de ändrar, men fortfarande kallas det inte bonuspeng. Jag kommer inte ihåg vad det kallas.
Man behöll sin
SGI. Jag tror att det fortfarande är så. Men kan du inte berätta, så att många i vår generation har ju syskon som då är väldigt tätt och är så kallade pseudotvillingar, och kanske själva, i och med att vi är så doktorerade, så vi själva har ju verkligen det här tänket, så att många av oss känner ju också en urge till att skaffa barn väldigt tätt. Så kan du inte berätta lite om just pseudotvillingar?
Ja, det är också skillnad vilken ordning de kommer. Men jag kan ju säga att det låter väldigt dramatiskt, men det är det ju på ett sätt också. Att säga att det bara är ungefär ett år emellan, det hinner ju, det är ju så ibland, ett enda år emellan. Det betyder ju att mamma blir gravid när jag är 3 månader.
Mm.
Och i värsta fall, om den graviditeten blir jobbig, så kanske hon inte orkar ha mig lika mycket knät längre. Och bara det är ju tufft. Och det kallas för detronisering. Detronisering betyder ju egentligen att avsätta från tronen, om man slår upp den ordbok. Men psykologer använder det när det gäller barn så här, att nedkastad kan man säga från mammas bröst och knä då, lite tidigt. Och det är klart att det är jobbigt att känna det, för att då bygger du inte upp den här grunden som jag menar är på åtminstone 3 år, när du känner dig trygg, älskad. Och då är man trygg och älskad, då är det inte lika jobbigt att få ett syskon som också blir älskat. Och där har ju Dalai Lama sagt en väldigt bra grej. Att ett träd med starka rötter kan motstå den hårdaste storm. Men trädet kan inte börja skjuta rötter just när stormen dyker upp vid horisonten. Och så blir det ju för de här barnen som är så små när de får syskon. De hinner ju inte sätta sina rötter ordentligt. Mm. Men om man är en klok förälder så finns det mycket man kan tänka på. Och det gäller inte bara pseudotvillingar och tvillingar, utan det gäller alla syskon. Försök att se till var och ens behov. Jämför inte syskon. I en jämförelse ska man komma ihåg, ligger det alltid värderingar.
Mm.
Då kanske man säger, den är duktig och inte, ja. Så att jämför aldrig. Och tänk på en sak idag när föräldrar är så stressade. Kör inte båda två till fotbollen. Tänk om den yngsta är bäst på fotboll. Ska den äldsta stackaren tvingas där och känna att lillebror är mycket bättre än jag? Det kanske inte är hans grej att spela fotboll. Han kanske blir bättre på fiol. Och då får han bli mästare på fiol och lillebror på fotboll. Och så slipper man jämföras. Så att det tycker jag är jätteviktigt, att man inte klumpar ihop barnen för att bli av med dem på fortast möjliga sätt på samma idrottsplats. Det kan man också tänka på, utan försök att titta vad varje barn faktiskt är intresserad av och vad de har för talang. Så man utnyttjar det.
Mm.
Ja, oh, wow. Men det är typiskt grej. Det här samhället där vi inte har så mycket tid. Att sådana där saker känns kanske utmanande för många.
För man hör ju också, det är så många som säger det här, som precis som du nämnde innan, att så här, det är bäst att vi får översöka småbarnsåren, så vi skaffar 2 eller 3 barn väldigt tätt, så blir vi av med liksom småbarnsåren snabbare. Utan att kanske ha den här kunskapen om hur det påverkar barnen att växa upp väldigt tätt.
Och föräldrarna, förr i tiden när man tänkte själv och hade sunt förnuft och inte gick in på en dator och kollade vad man skulle tycka, då var det så att man sa att en mamma ska ha minst en barn- och amningsfri sommar för mammans skull, hennes kropp. Dels det för mamman, och sen kan jag säga relationen mellan makarna, att ha 2 blöjbarn. Det kräver sin man. Och ska man dessutom göra karriär, alltså det är helt sjukt. Det går inte.
Nej.
Det går inte. Inte att göra allting bra. Du kan ägna dig lite åt dina barn och lite karriär. Men du kan inte ägna dig 110% åt båda grejerna. Det går ju inte.
Nej, och det här är så intressant. För att jag har ju han är 2,5 år nu, min son, August. Och jag har ju haft en tanke alltid om att jag vill ha barn som är väldigt tätt i ålder, för att det är så som det ser ut hos mig och alla mina kompisar som har syskon, att det är väldigt tätt, liksom ungefär 1,5 till 2 år emellan. Så det känns som att lite vår generation, framförallt 90-talister, är lite, som jag sa innan, det är lite det tänket som vi kommer in med. Men sen när man kollar på hur vårt liv ser ut, där båda har 2 jobb som kräver liksom sin tid och energi, och att bo i Stockholm där det är ganska hög energi och allting. Så att om man kollar på hur vårt liv ser ut, så skulle det passa mycket bättre att ha några år mellan barnen än att köra in dem så himla tätt. Så att vi har faktiskt gett upp tanken om att ha tätt mellan barnen. Jag har gjort så mycket research nu kring vilken generellt sett skulle vara den bästa åldern mellan. Så vi har landat i att vi kanske vill ha 3,5 upp mot 4 år mellan första och andra barnet. Och vad skulle du säga om, finns det, kan man generellt sett säga att det finns den bästa åldern för syskon?
Ja, 3 och lite mer är, om man ser vetenskapligt, sen kan det ju fungera helt olika familjer, men det är den bästa, för då blir det inte den här svartsjukan, och mamma hinner med att ge det första barnet, mamma, även pappa, men i början är det i alla fall mamma. Det är i alla fall hon som mamma kanske. Den tid det behöver. Och sen så kan man få tänka det här med Ingmar Bergman. Det kan bli så, om man väntar för länge, så kan det bli så att nummer 1, och det har jag faktiskt upplevt i bekantskapskretsen, några som det första barnet fick så otroligt mycket uppmärksamhet. Alltså barn ska ha det, men det här kanske var nästan too much. Och då blir det ju en chock när det barnet får syskon, även om det inte är så tätt.
Precis, det finns ju en, alltså vågskålen går ju åt båda håll, tänker jag.
Ja, det gör den.
Verkligen,
gör
så att du skulle säga runt tre och ett halvt upp mot fyra år. För att jag vet att du har pratat om att det finns någon så här separationsfas och att barnen också har hunnit knyta an till sina föräldrar.
Ja, ja. Och det är ju viktigt det här med anknytning. Jag bara får slänga in det eftersom jag är småbarnspedagog. Alltså det var en mamma som sa till fröken i förskolan, och hur man kunde med att säga det, det förstår jag inte. Men det visar att hon inte hade fattat något. Hon sa så här att när Kalle vaknar på natten och drömmer mardrömmar så ropar han inte på mig, han ropar på fröken.
Oj.
Och det hade jag som mamma inte velat ha det så. Att den viktigaste personen i mitt barns liv, det är på förskolan.
Mm. Men det var väl kanske bra att hon sa det, att hon fick uttrycka det. Så att... För det är ju lite ångest kopplat till det, tänker jag.
Ja, men jag tror ändå inte... Alltså, jag undrar om hon fattar vad det innebar. För att hade hon då berättat det... Jag hade skämts att berätta det.
Mm.
Man kan ju mäta detta med anknytning på olika sätt. En del tror ju att... Man är jättebra förälder. Om man har BMW så sätter man på barnen Gucci-skor och så åker man till Val d'Isère och umgås en hel vecka på året. Men det kanske inte är det som är det viktigaste. På fullt allvar så finns det de som tror att då är de jättebra föräldrar. Man kan leva ganska fattigt men ändå ha det tryggt och kärleksfullt.
Alltså 100%.
Så att man tänker...
Barn behöver är ju... trygga och kärleksfulla föräldrar. De bryr sig inte om var de bor eller liksom var de åker på semester. Nej. De vill ju bara ha det tryggt och kärleksfullt.
Det känns också väldigt typiskt storasyster att du har gjort research hur många år det ska vara inne. Jag tänker, jag hatar research och hade säkert bara kört på i det läget.
Men med rätt föräldrar så kan det bli ganska bra hur
det blir.
Precis,
det får vi komma ihåg.
Och med dåliga föräldrar så hjälper det inte med alla förutsättningar. Nej. Och det här, jag tänkte på det här med skilsmässor eller hårt jobbande föräldrar. Det är ju inte som jag sa det här med kvaliteten på den korta tid man träffas. Utan det är snarare att man kanske träffas mer regelbundet. Och att det är mysigt den stund man träffas. Och sen är det ju inte så heller att alla frånskilda föräldrar har sämre kontakt. Det behöver de inte ha. Det finns frånskilda föräldrar som har otroligt bra kontakt med sina barn och ger dem mycket tid. Medan det finns de där båda bor kvar hemma som aldrig är hemma.
Men det är ju väldigt inne på tapeten nu med det här conscious parenting och conscious uncoupling. Det vill säga att medvetet skilja sig från varandra och se till liksom familjens bästa, barnens bästa, hur man ska... liksom behandla en skilsmässa på bästa sätt för barnen. Så det är väldigt fint. Det ser vi väldigt mycket av, det här med att fortsätta prata väldigt fint om den andra föräldern. Man kanske kan se till att umgås hela familjen trots att man är skilda lite då och då. Så att, det är väldigt fint att den här kunskapen kommer ut just om hur det påverkar barnen. För att vi pratar mycket här i Holy Crap när det kommer till programmeringar, om att man blir programmerad från dess att man är liten. Och hur ser det ut? När får barn sina programmeringar?
Ja, det börjar ju redan 0-3 år. Det är ju väldigt viktigt. Det är de livsviktiga första åren. Och sen fortsätter det naturligtvis. Och mycket, det märker man på väldigt många människor. Om de har idéer och så här är det och så. Det kanske inte alls är så, men det har de lärt sig hemma. Så man präglas ju väldigt mycket. Det gör man ju av sin uppväxt. Och om man är älskad i sin syskonskara eller om man är den mobbade. Allt det där påverkar ju naturligtvis.
Hur tror du det har varit att vara lite mobbad i syskonskaran? Vad tror du att det har påverkat?
Nu pratar du för din egen.
Det är klart att det är jättejobbigt. Och är man mobbad i skolan så kan man ju fly hem i alla fall. Men blir man mobbad hemma också, det är ju fruktansvärt. Och jag var med i ett tv-program som handlade om detta. Det var med Malou von Sivers. Och där var det en kille som menade att han var mobbad därför att storebror lurade till sig en ledig dag istället för att gå ut med hunden. Men det kallar jag för liksom typiskt syskonbråk. Det är så vi blir socialiserade, att vi lär oss och blir lite retade och retade tillbaka och så. Men det får inte gå fullständigt överstyr. Alltså jag försökte se... definitionen där på mobbing, men det är ju om ett en person hela tiden. Det är inte så att man retas lite fram och tillbaka, utan hela tiden är det en som blir utsatt. Mm. Då börjar det bli illa, och då får man ju hoppas att föräldrarna märker det också.
Och det upplever jag verkligen inte från min barndom, utan där var jag väldigt kavat tillbaka.
Och kavat, eller vad
sa du? Ja, men jag hade inga problem att slå tillbaka och skrika tillbaka och retas tillbaka. Jag blev ju snarare väldigt tuff av det, och det tycker jag känns faktiskt ganska härligt.
Småsystrar till bröder är ofta ganska tuffa. Mm. Det är de faktiskt.
Ja.
De är svåra att sätta på plats.
Ja, det kan man nog säga. Jag har ofta ett kort i rockar, men jag vet hur jag ska ta mig an de flesta situationer.
Och du vet hur du ska ta killar också ju.
Ja, både och.
Jo, men du vet ju det genom att du har de här två bröderna, så du har ju lärt dig ändå. Det lär man sig också när man formas under hela uppväxten. Och där kan småsyskon vara, och de har många syskon, vara jättebra, för de har ju suttit och lurpassat och hört och lyssnat på syskonen och vet precis när de ska slå in en kil. De har ju lärt sig av det.
Jag tänker, hur är det, för att jag tänker att det kanske finns fler tvillingar som lyssnar, vi har inte gått in så mycket på just tvillingar, för att min man är tvilling. Han har en stora syster som är ungefär nästan 3 år äldre. Och sen så har han en tvillingbror, och han är född 4 minuter äldre, eller före sin tvillingbror, så att han kallar sig själv för storebror. Men hur är fallet där mellan tvillingar? För det är väldigt, jag brukar alltid säga till dem att du är ju en lillebror, men då säger han alltid nej, jag är en storebror, för att jag är född 4 minuter innan min bror.
Nu kan du hälsa honom att jag ser inte så att den som kommer ut först är den äldsta, för det handlar om några minuter. Utan det är andra saker som spelar roll. Ofta är de ju väldigt lika. Är de enäggs?
De är tvåäggstvillingar, och jag skulle säga att när jag jämför dem båda så tycker jag att de har lite olika kvaliteter, men jag tycker att min man känns mer som en lillebror än hans bror, som har mer storebrorkvaliteter.
Ja, för det brukar bli så att det delar upp sig även bland tvillingar, och det är mycket som föräldrar att tänka på där också. Där är det verkligen att inte jämföra tvillingar och att kalla dem vid sina rätta namn, så de inte blir kallade för tvillingarna. Och de är ofta väldigt trygga i skolåldern och förskolåldern. För de har ju de har ju haft någon redan i magen. Och det vet de om, omedvetet. Och sen har de någon hela tiden. Så att skolpsykologer säger att de har nästan aldrig tvillingar hos sig. De har ju någon hela tiden. De har ju sina.
Och det vet jag att min svärmor pratar om, att de var ju alltid, när de kom in i ett rum var ju de syntes och hördes mest. För att de var ju så trygga, att de andra barnen kanske var lite blyga, lite tillbaka. Men de två kom in där och bara tog för sig, för att de kom där som liksom en duo.
Precis, precis. Om det blir problem med tvillingar så är det oftast upp mot puberteten. Tänk om den ena får sällskap. Då får den som har det jättedåligt samvete, och den andra känner sig väldigt övergiven. Därför ska man separera dem ganska tidigt.
De gick i, precis, sen de började skolan så gick de i olika klasser, så att de blev separerade, om man säger så, väldigt tidigt av sina föräldrar.
Jättebra. För oss alla är det så viktigt att ha en egen identitet. Och går då tvillingar i olika klasser, då får de mer en egen identitet, egen fröken, egna kompisar. Så det är jätteviktigt. Och många har trott att om man separerar tvillingar så förstör man deras goda gemenskap. Det behöver inte alls bli så, det kan bli tvärtom. Och det kan bli det här farliga separationen högre upp. Om man inte separerar dem i god tid. Tvillingar gifter sig inte lika ofta som andra. För om de då har varit så tajta hela vägen upp, hur ska de hitta någon som förstår dem lika bra? Det är inte så lätt.
Såklart.
Det är också en anledning att separera dem tidigare. Och sen får de får utstå vissa saker som andra inte får. Och det är ju att det är också föräldrar och mor- och farföräldrar kan tänka på att de kanske får ett paket till jul, ett paket i födelsedagen, och att de inte alltid ska behöva dela på allting. Och mamma och pappa kanske inte har råd att skicka två på språkresa. Så det är klart att det kan bli vissa skillnader. Men man får ju tänka på det så gott man kan. Men det finns ingen som har sån tålamod på att vänta på sin tur som tvillingar. Det lär de sig tidigt. Mm. Jag skulle hjälpa någon som kom med tvillingar. Det var snöstorm och vi fick stå och vänta på ett tåg i Lund. Och alla försvann in i värmen. Och hon stod där med tvillingar och en vagn. Jag skulle hjälpa henne. Och de hade sån tålamod fast de var jättesmå. De fattade att mamma kan inte ta oss båda två samtidigt. De lär sig det.
Så fint.
Så de har tålamod och väntar på sin tur.
Min son saknar tålamod. Helt och hållet. Det tror jag att han har en tvillingpappa då som har lite mer tålamod.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gud, ibland läser man, jag tycker de är så roliga de här artiklarna när man läser om tvillingar som träffar andra tvillingar och så blir de ihop och så föder de.
Ja, det är vanligt.
Föder, ja, det är vanligt. Så föder de barn som ser likadana ut och så är det liksom som att man lever i en sån kvartett då hela livet.
Ja, jo, men det är jättevanligt. För jag berättar ju att tvillingar inte gifter sig lika ofta som andra. Då finns det till och med tvillingars, ett par då, två tjejer till exempel, som åker runt på tvillingkongress för att träffa andra tvillingar.
Aha, det är den perfekta grejen ju, om man inte vill separera sig.
Ja, nej, men att träffa någon som också är tvilling, då förstår de varann bättre. Det är som två enda barn, de kan förstå varann bättre också.
Just det. Ja. Ja, det här är så intressant.
De förstår ju att... Ja, de förstår ju att den andra inte heller vill vara att man kommer att sabba på den personens rum. Det fick ju vi som har syskon lära oss, eller hur? Att allting kunde vara sabbat när man kom hem.
Ja, verkligen.
När min pappa var enda barn och han blev fullständigt vansinnig om jag hade lånat något av honom och lagt tillbaka det, kanske hamnade en halv centimeter för långt till höger. Jag menar, vi som har syskon, vi är ju jätteglada om det ligger där alls. Och om det är helt. Alltså,
verkligen. Det vet ju du som har systra. Jag har inte haft det problemet.
Gud vad vi har bråkat om kläder och lånat och hållit på. Men något vi också tycker är roligt att så här, både jag och Matilda hörde vid matbordet att det här, att det var en ständig kamp om att hinna ta en andra portion innan maten tog slut. Så man äter ju så snabbt och liksom så här, bara för att få den andra portionen.
Och vi äter ju fortfarande jättesnabbt, men, både jag och Amanda.
Men du, jag ska säga, detta missar ju enda barn. För de har ju aldrig varit med om att man sätter upp glasen så här och jämför. Eller hur?
Nej.
De saknar ju fullständigt detta. Och jag känner två enda barn som flyttar ihop med varandra. Och då berättar de att första kvällen de flyttar upp så skulle de se en bra film på tv. Och satte upp en stor chipskål framför sig. Det gick ju inte.
De måste vara chips.
Nej, men de har aldrig delat det. Så bästa sättet för det förhållandet att överleva det är att de har varsin då.
Just det. Just det.
Varsin chipskål.
Nej, men det är inte heller helt sunt när vi käkar chips, för att vi äter ju upp den på 3-5 kanske sekunder. Ja. Det går så fort.
Ja.
Och sen så spyr vi ju för att vi är så mätta då.
Inte literally, men vi...
Ja, precis.
Nej, men nästan.
Men det gäller ju bara att inte de andra hinner ta... Eller hur? Det gäller att du hinner ta först innan de andra.
Och det här får man ju träna på för att vara en trevlig vän. Men,
Och det fick för du träna på med två äldre bröder.
Ja, verkligen. Det var ju verkligen... Det kändes som man skrapade de här kastrullerna varje dag.
Men hur var det för dig då? Var du snäll stora syster som lät de andra ta?
Nej, jag vet att... För jag hade ju problemet att mina småsyskon alltid skulle ta mina grejer i och med att jag var liksom stora syster och de var liksom mindre mig. Så att jag fick ju hitta mina knep för att ta saker till. Men sen tror jag att jag också var lite retsam stora syster. Jag kanske inte var jättesnäll alla gånger för att det var ju antagligen två hot som kom in där och skulle liksom ta min mamma och pappa. Men då vet mamma att det var någon bilresa så satt här vi fått varsin tablettask och sen så sa jag till mina syskon: nu ska vi se vem som kan äta upp det här godiset snabbast. Och sen så hällde de i sig godiset i princip. Så låtsas jag äta upp allting. Och sen när man hade ätit upp sitt godis så satt jag kvar med hela min tablettask och åt en och en bara för att reta dem. För att ge igen för allting antagligen som de hade tagit från mig och liksom gjort då. Ja.
Usch.
Och jag som var väldigt snäll stora syster, jag minns ändå en sån händelse där jag lurade min yngsta bror när vi hade fått lika mycket godis. När jag hade ätit upp mitt godis så lurade jag honom att jag var hund. Så ville ha godis. Då målte han mig.
Svart. Så bra. Åh, gud vad roligt. Jag kan känna det. Alltså, det där har jag sagt också varit med om. Jag kan känna känslan av skam över att man blev lurad som småsyskon.
Alltså verkligen.
Men någonting som du berättade.
Men ja, förlåt.
Nej, berätta.
Nej, jag tänkte bara berätta om ett brev jag fick apropå det här med om man, hur snäll man är. För då var det en flicka som hade två äldre bröder, precis som du. Och så sa hon att, eller hon skrev att när hon ska visa ett papper för sin chef, så eller han för henne, så vänder han det så hon ska se det. Och då sa hon så här att du behöver inte vända pappret upp och ner, jag kan läsa upp och ner. Och så sa hon att när hon hade spelat spel med sina två äldre bröder så hade de alltid hållit papperna, så bara de själva reglerna, så bara de själva skulle se det. Så för att överleva hade hon varit tvungen att lära sig läsa upp och ner. Och så frågade hon mig då, detta kan väl inte stora syskon, eller har du undersökt detta? Men jag är ju stora syster till bröder och har varit snäll. Så mina småbröder kan inte läsa upp och ner. Jag har ju hållit så dom ser.
Alltså jag vet inte om jag projicerar nu, men det känns som jag också kan läsa upp och ner. Jag måste testa.
Ja, du har säkert fått...
Gud vad roligt det här är.
Så att, ja.
Ja, men någonting som du berättade för oss, som jag tänker att du också måste berätta för lyssnarna, är ju det här med om man är en son så får man en syster. Alltså om man är en pojke så får man en... Så får man en syster. Att det kan vara också lite jobbigt då, särskilt om man kommer tätt. Alltså om det kommer först en pojke och sen en flicka.
Ja, ja. Just det. Pseudotvillingar.
Mm.
Det är alltid jobbigt för ett barn att känna sig undanskuffad. Mm. Men det kan bli ännu jobbigare om det kommer först en pojke och sen en flicka. Och det beror på att flickor utvecklas snabbare och fortare tidigare. Så ganska snart så blir hon minst så duktig som han. Och då, det kan man ju inte förvänta sig av en sån liten. Så då får hon jättemycket beröm att hon är så duktig. Och då får hon så mycket självförtroende så hon blir ju ännu duktigare. Det är bara synd om honom då som känner sig liksom jagad. Och jag kan inte detta. Och han blir mer och mer osäker, stackaren. Och så säger föräldrarna: ja, men kan du inte detta? Titta på din lilla syster.
Älskling.
Ja, så väldigt ofta, det såg man också från Uppsala där, träffade jag en kille som hade börjat titta på just detta med att betygen kan vara bättre från tvåan än från ettan, vilket det aldrig har varit förr. Och det är ju den här förklaringen då, att speciellt om det är en kille som är först och flicka sen.
Just det.
Så kan hon köra om honom, och då kallar jag henne stora syster. Funktionell. Hon fungerar som en stora syster och han som en lillebror. Och för henne är det ju perfekt. Hon blir beundrad och så från alla håll och kanter. Men för honom är det jobbigt hela livet. med förväntningar att han ska vara någonting som han inte är.
Men det kanske vi ska säga generellt då kring vi på 90-talet, för vi har ju väldigt mycket prestation i, med prestationsproblem, utbrändheter, och jag tror nästan alla kvinnor i alla fall jag känner har prestationssår.
Eller den här duktiga flickan.
Och det kanske delvis har med det här att göra, att vi har de här täta syskonrelationerna. Eller ja, så att vi har fötts tätt.
Just det. Sen är det hela tiden vi lever i som jag tycker är förfärligt på det sättet. Och sen är det ju också många stora systrar som känner detta. Som den här läkaren sa, de är mycket mer pressade. Men tiden vi lever i tycker jag är hemsk. Vi ska hinna allt. Och vi ska vara bra föräldrar, vi ska gå på gym, vi ska se alla filmer, vi ska läsa alla böcker och vi ska göra karriär på jobbet. Alltså, det tycker jag är jättejobbigt. Mm. Inte bara för kvinnor, det är jobbigt för även för män.
Jo, men jag tänker att vi har ju skapat det livet utifrån kanske att vi har med oss det här från barndomen. Vi manifesterar ju hela våra liv om man tror på det.
Men jag kan ju ta mig själv som exempel. Alltså, det var ju så kul, för det stämmer inte längre, men under en lång period, alltså när jag och Matilda, vi har känt varandra länge, sedan vi var 14, men jag har alltid haft svårt, eller då hade svårt att prata med äldre personer, typ så här föräldrar till mina kompisar eller äldre, för att jag hade alltid så svårt att vara mig själv, för att alltså, jag är ju en sida med mig är väldigt så här, ja, men kanske flamsig eller så här, ja, men säger lite vad jag tycker och tänker och har rösten i ett visst läge, men då var det som att det alltid skulle bli så. Det var som att jag låste sig varje gång jag skulle prata med en vuxen, för att jag kunde inte vara mig själv, jag kunde inte riktigt släppa loss, jag kunde liksom, jag ville vara kanske lite, se duktig ut i deras ögon. Och jag vet att jag blev så imponerad av Matilda som bara så här, kunde helt vara sig själv när hon pratade med äldre personer, och jag stod där och liksom kände mig jättestel och verkligen inte kunde liksom få fram mig själv. Och då tänker jag så här, det måste ju ändå gå tillbaka till att antagligen jag som stora syster, jag är född 90 och har två syskon som är födda inom 3 år. Så jag tänker att utåt sett, alltså så här, även om inte mina föräldrar medvetet har tänkt på det här, men jag tänker från släktingar, på skola och allting, så måste jag alltid varit att den duktiga stora systern som tar hand om sina småsyskon så fint. Så antagligen så har väl jag velat i alla vuxens ögon vara den här duktiga tjejen för att få deras gillande. Och det här tog mig så många år att förstå, för att jag tyckte att det var så konstigt, varför kan jag inte vara mig själv när det kommer till liksom vuxna människor?
Men kan du det bland jämnåriga?
Ja, bland jämnåriga kunde jag vara mig själv, men sen har jag väl lite den här liksom stora syster, lite mer liksom den här ansvarstagande. Men bland jämnåriga kan jag väl absolut, sen kanske det tar lite tid för mig att kunna helt liksom gå in i min så här helt frisläppta roll.
För jag kände igen mig delvis i din roll. Därför att jag skulle vara så stor och duktig, och mina småbröder behövde inte det, och de berättade Bellmans historia, alla möjliga historier, och skrattade vid söndagsmiddagen. Och då sa min pappa till mig, du ska väl ändå inte skratta, du som är så stor. Så jag fick inte jag fick inte vara tramsig som mina bröder, men jag var ju inte lika vuxen som mina föräldrar heller. Där kommer jag ihåg att jag kunde känna det, att vad är jag egentligen liksom?
Vilken roll ska man ta?
Inte lätt.
Nej.
Det är inte lätt att vara människa ibland.
Även om det är roligt.
Det är väldigt roligt. Det var väldigt, väldigt roligt att prata med dig, Elisabeth. Gud vad du har njutit den här.
Alltså, vi har fnissat och skrattat så mycket här bakom liksom våra mickar. Så att det har varit ett nöje att prata med dig.
Det är underbart att ha med en person som är så ärlig och frispråkig med sin kunskap.
Ja, tack detsamma. Jag tycker detsamma om er. Det var jätteroligt. Mm.
Är det något sista som du känner att det här måste jag tillägga, eller det här har vi missat?
Nej, jag har väl sagt det där med vad man ska tänka på med sina barn. Och det är för mig väldigt viktigt. Och sen också att genom att man förstår varför ett stora syskon gör si och ett småsyskon gör så, så behöver man ju inte reta upp sig lika mycket.
Precis. Mm. Ja.
Eller hur?
Så länge man har förståelse så kan man ju också ha acceptans.
Ja, för då är det lite mer förlåtande.
Ja, det var så fint i exemplet, för vi pratade lite snabbt igår, som du berättade om det här stora syskonet, den här tjejen som fick ett syskon som började istället riva ner vaser och dra i gardiner. Och, Det tyckte jag var så fint. För att det är många nu som kanske lyssnar på det här som kanske har tätt mellan barnen eller väntar barn. Så vill du skicka med något sista råd och tips hur man ska tänka när det kommer till täta syskonrelationer?
Ja, det är väldigt bra tips som jag fick från min danska läkare där. Sätt nummer ett på skötbordet och så byt på tvåan.
Mm.
Då kommer det gå lättare. Och tvåan har inte så stora problem att komma in, tvärtom. Men ettan är nummer ett. Så den får inte känna sig underskuffad.
Nej. Jättefint. Mm. Och om ettan börjar dra i gardiner, knuffa ner lampor, så är ju det här liksom en överlevnadsteknik eller taktik.
Ja, det tror jag faktiskt.
Fint.
Sen om det är jobbigt, det är klart jobbigt med att ha småbarn och så hinna med. Nu har vi inte varit inne på sjuka, handikappade syskon, men då kan det bli ännu värre. Men sen får man väl, kan man väl ta mamma eller morfar, mormor, farfar, farmor till hjälp ibland. Det kan vara nyttigt för syskon att vara helt ensam om uppmärksamheten.
Just det.
Och också att föräldrarna delar upp sig ibland. Om det nu är mycket konkurrens hemma så kanske pappa åker iväg på någonting spännande med ett barn och nästa lördag med ett annat och tvärtom. Alltså att de får den här uppmärksamheten.
Ja, fint.
Jättefint.
Tack snälla Elisabeth. Och vart hittar man nu din bok Äldst, yngst eller mitt emellan?
Ja, då är det så att den säljer jag själv numera. Så då vänder man sig till mig på min hemsida. Och det är anledningen till det är att Stordalen faktiskt öppnade ett bokförlag. Jag vet inte om man har kvar det. Och då flyttade min redaktör dit och ville ha med sig min bok. Men då hade jag varit tvungen att skriva om den. Han kan inte ta med Forums exakta bok. Och så slutade det med att nej, jag orkar inte skriva om den. Utan nu säljer jag den själv. Men däremot ljudbok och e-bok kan man gå in och köpa vanligt. Men annars kan man vända sig till mig och jag signerar och tar reda på och så och skickar.
Och då googlar man ditt namn och det kommer man ju se i poddbeskrivningen
här. Min mamma har ju den här boken hemma så jag har ju bläddrat i den här boken innan. Och den är jättehärlig och mamma har läst den många gånger.
Roligt, roligt.
Tusen tack Elisabeth för den här underbara intervjun.
Tack snälla ni båda två.
Tack så jättemycket.
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.